Peter W. Stoner förklarade så här: jag stod omedelbart inför problemet med vad som skulle presenteras för en grupp av denna typ. Eftersom dessa unga män inte hade någon tro på Bibeln verkade vanlig bibelundervisning meningslös. Sedan fick jag en idé. Jag hade i mitt grundutbildningsarbete lagt märke till ett mycket nära samband mellan det första kapitlet i första Moseboken och vetenskaperna, och bestämde mig för att presentera denna bild för gruppen. Studenterna och jag var naturligtvis medvetna om att detta första Mosebokmaterial hade skrivits tusentals år innan vetenskapen hade någon av sina nuvarande kunskaper och begrepp om universum, jorden och livet på den. Vi insåg att många av lärorna från människorna på Moses tid och i tusentals år därefter var mycket absurda när de betraktades i ljuset av modern kunskap som även var tillgänglig för denna grupp studenter. Ändå tacklade vi om ämnet med en vilja. Vi tillbringade hela vintern i första Moseboken i studenterna tog med sig uppgifter till universitetsbiblioteket, tog sedan tillbaka uppsatser som präglades av noggrannhet som en lärare vanligtvis bara drömmer om. I slutet av den vintern bjöd pastorn in mig till sitt kontor och berättade för mig att hela gruppen hade kommit till honom och sagt att de ville bli kristna. Det har bevisats för dem, hade de sagt, att Bibeln var Guds inspirerande ord. 17. En mening i första Moseboken angående världens begynnelse lyder, punkt och mörker låg över djupet. Enligt nya upptäckter ger detta den bästa beskrivningen av den tid då jorden fortfarande var varm och allt vatten hade avdunstat. Under hela den tiden svävade alla våra hav i atmosfären i form av täta moln, vilket resulterade i att ljus inte kunde tränga ner till jordytan. Som A. Cressy Morrison säger i sin bok, Man Does Not Stand Alone, kan vi inte hitta en brist i denna kortaste berättelse som någonsin berättats. Vi måste ge vår hyllning till författaren, okänd och okänd, i fullständig ödmjukhet böja oss för hans visdom och erkänna hans inspiration. Inför den enkla sanning som här berättas, låt oss inte gräla om detaljer som beror på översättning och mänsklig interpolering eller om frågan om hur Gud utförde sitt verk eller hur lång tid det tog. Vem vet? Fakta som berättas har kommit ner genom tiderna och är fakta. Vi muslimer tror att gamla och nya testamentet ursprungligen var gudomliga, liksom Koranen fortfarande är det idag, och att de fortfarande innehåller gnistor av gudomlig kunskap, men skrifterna har förlorat sina ursprungliga egenskaper under översättnings- och interpoleringsprocessen. Som Dr. Maurice Boukai skriver i sin bok Bibeln, Koranen och vetenskapen, en uppenbarelse blandas i alla dessa skrifter, men allt vi äger idag är vad människor har ansett lämpligt att lämna oss. Dessa män manipulerade texterna för att behaga sig själva, i enlighet med de omständigheter de befann sig i och de behov de var tvungna att uppfylla. När dessa objektiva data jämförs med de som finns i olika förord till biblar som idag är avsedda för masspublicering, inser man att fakta presenteras i dem på ett helt annat sätt. Grundläggande fakta om böckernas skrivande förbigås i tystnad, tvetydigheter som kan vilseleda läsaren bibehålls. Fakta minimeras i sådan utsträckning att en falsk uppfattning om verkligheten förmedlas. Ett stort antal förord eller introduktioner till Bibeln förvränger verkligheten på detta sätt. När det gäller böcker som har bearbetats flera gånger, som Pentateuken, sägs det att vissa detaljer har lagts till senare. En diskussion om ett oviktigt avsnitt i en bok introduceras, men avgörande fakta som motiverar långa utläggningar förbigås i tystnad. Det är upprörande att se sådan felaktig information om Bibeln bevarad för masspublicering, S. 9,10. Senare, på S. 42, säger han, i en tid då det ännu inte var möjligt att ställa vetenskapliga frågor, om man bara kunde avgöra osannolikheter eller motsägelser, ansåg en man med sunt förnuft, så som Sankt Augustinus, att Gud inte kunde lära människan saker som inte överensstämde med verkligheten. Han lade därför fram principen att det inte var möjligt för en bekräftelse som strider mot sanningen att vara av gudomligt ursprung, och var beredd att utesluta från alla heliga texter allt som föreföll honom förtjäna uteslutning på dessa grunder. Senare, i en tid då oförenligheten mellan vissa avsnitt i Bibeln och modern kunskap har insetts, har samma inställning inte följts. Denna vägran har varit så ihärdig att en hel litteratur har uppstått, som syftar till att rättfärdiga det faktum att, trots allt motstånd har texter behållits i Bibeln som inte har någon anledning att finnas där. Prof.